Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Hej!
Hej!
Hallå, hallå!
Och jag har lyssnat tillbaka på Rättegångspodden inför det här. Jag har lyssnat på, och fy fan vad jobbigt det var. Men det var inte bara jobbigt, för att själva ämnet är jobbigt. Det återkommer vi till. Men vad jag startade med på att han har lagt in en massa sådana här brus och typ tjutljud och grejer. Det var så här tag jag bara, nej men jag får sluta. Det här går ju inte. Det är bara jätteirriterande. Varför gör man så?
Vadå brus och tjutljud?
Alltså typ som från vattnet, från kraft...
Från kraftverkstammen liksom. Men... Att det så här ska vara sjunde ljud i bakgrunden. Och sen lägger in så här konstig musik som ska skapa stämning som bara... Ja, så ljudet utav typ, jag ska väl föreställa så här, polisens dörrar som står igen och då bara dör musiken mitt i.
Ja. Jag älskar ju Rättegångspodden, men det är skönt när de där grejerna inte är med. Det är mycket bättre när det inte är det där lullet med.
Men verkligen. Och det var precis i början på första delen, så är det ju just när de ska, han ska skapa den här stämningen på något sätt. Om att nu kommer snart någonting kommer fel. Och det blir sånt här jättehög tjut, alltså typ tinnituspip.
Ja.
Ungefär.
Jag tänkte och det var...
Där man bara, det här är inte snällt mot folks öron.
Nej,
gör inte så här.
Något tillfälle när han liksom stegrar bruset och sen blir det helt tyst. Att det ska vara så dramatiskt. Det gjorde också ganska ont i öronen. Men gud, jag ska inte racka ner på det. Väldigt bra. Nej, men alltså, verkligen ska man. Och jag har faktiskt till det här avsnittet, eller ämnet, fallet, är ett som jag har... Alltså, grottat ner mig ganska mycket i. Ganska så länge. För att det är så fruktansvärt. Och jag brukar försöka skriva med källor och sånt där. Vart vi har, eller vart jag har kollat saker så att man ska kunna veta. Och det är väldigt långt på det här fallet. Vilket också är ganska talande. Att det är har tagits upp på många olika sätt. Och från många olika håll. Men hade alla koll på det här innan? Hanna, hade du koll på det här fallet?
Ja, jo. Ja, men då hade, även om jag lyssnar på en P3-dokumentär eller om det är Rättegångspodden. Jag vet i alla fall att jag har lyssnat någon podd om det. Men jag hade inte läst domen. Så att det var kul, tänkte jag säga. Men inte kul, men ni fattar vad jag menar.
Jag har ju ett problem med att min pappas sambo är från precis den här bygden, alltså väldigt nära. Och det är en sån dialekt som är så otroligt välbekant för mig. Och som också kan vara ganska humoristisk. Jag och en kompis brukar ganska ofta driva med just den här dialekten. Det gjorde det väldigt knepigt att lyssna på när de själva pratar om det liksom.
Ja, men det är väldigt intressant, särskilt mot bakgrund av det förra fallet som vi tog upp med kvinnan i gruvhållet. Så det kommer vara mycket att prata om här och dissekera.
Precis, vi har ju två mordförsöksfall här efter varandra. Men ska vi börja på en gång eller?
Vi kör.
Vi har en del.
Ja.
Så, spädbarnet i kraftverksdammen och de källor som jag har skrivit upp här som kommer vara relevanta för min del är ju då FUPen som vanligt, två domar och så diverse artiklar i dags- och kvällspress. Rättegångspodden har vi redan nämnt, det är uppdelat i två avsnitt har jag för mig. De här Viaplay-dokumentärerna som jag tjatar om. Där finns det här fallet också med och det är i huvudet på en gärningsman. Där finns ett avsnitt om det här fallet. Det finns också en ljuddokumentär på Storytel som är gjord av Åsa Erlandsson. Där är mamman själv med och berättar. Jag har inte lyssnat på den själv ännu faktiskt. Jag såg den först idag. Men den är absolut ett tips om man vill höra mer om det här också. Mer från mammans perspektiv, vilket alltid är viktigt och intressant. Den heter Monstret och miraklet. Finns alltså på Storytel. Kalla fakta har också ett avsnitt om det här fallet. Och där pratar man med pappan. Det är del 9 av 2017 års säsong. Och jag kommer ta upp lite om den lite senare i min genomgång. De inblandade i det här fallet som vi kommer att prata om är två offer får vi säga. Det är mamman som vi kallar Liselott. Det är barnet som vi kallar för Nora. Förövaren är pappan till Nora och vi kallar honom för Fredrik. Och vi har fingerat en namn på allihopa och det är framförallt för att skydda barnets identitet. Slog jag min mick i mitt ansikte. Då börjar vi. Fredrik och Liselott, de träffas i Timrå nyårsafton 2005-2006. De blir kära, blir ett par. Båda uppger att de har en väldigt fin och varm relation. Barndomsvänner till Fredrik uppger att han lever upp och lyser upp i relationen med Liselott. Men även Liselott berättade i förhör att de hade en väldigt fin relation. De kunde prata om allt. De bråkade inte mer än en mindre gnabb. Fredrik berättar i framförallt FUPen då, i förundersökningsprotokoll väldigt mycket om att han har haft en tuff uppväxt. Hans pappa var våldsam, mest mot Fredriks mamma men även en del mot barnen. Fredrik som är tjock när han växer upp blir också ordentligt mobbad för sin vikt i skolan. Det följer också med så han blir även det en del när han kommer ut på arbetsmarknaden. Det här är någonting som följer med och återkommer. Fredrik tar upp det på flera olika sätt och ni kommer förstå varför snart. Paret har lite svårt till och från, till exempel med jobbsituationer. Det är lite uppsägningar. De försöker komma i sysselsättning på olika sätt. Det blir lite knivigt ekonomiskt. De får vid ett tillfälle hjälp av Fredriks pappa med en lägenhet för att de ska komma på fötter. Men alla de där turerna tänker jag att vi inte behöver gå in på, utan vi kommer in i historien när paret bor i en lägenhet i ett flerfamiljshus i Utanede i Ragunda kommun, det är Jämtland. De har efter att länge ha försökt blivit gravida och de har också fått en dotter. Det är Nora. Den här sommaren, slutet av sommaren som vi kommer att prata om, 2016, så är Nora 11 månader gammal. Några år tidigare, när Fredrik är 29 år och det här är 2012, så får han problem med hjärtat. Något som man kopplar till hans kraftiga övervikt. Fredrik får en akut remiss till en gastric bypass. Och han ser fram emot den här operationen. Men det blir inte som han föreställt sig. När han har gått igenom operationen så börjar han gå ner i vikt. Precis som man förväntar sig efter en sån operation. Men Fredrik går ner så pass mycket i vikt så pass snabbt att musklerna i hans rygg inte hänger med. Hans kropp hänger inte med överhuvudtaget. Han får till följd av det här väldiga smärtor i ryggen. Han får också känselbortfall i bland annat händer och fötter. Utöver det så kostar operationen på väldigt mycket psykiskt på Fredrik. Han beskriver sig själv som en tidigare stor, god och glad kille. Men efter operationen så säger han att han känner inte igen sig själv i spegeln. Han tycker att det ser ut som en cancerpatient, säger han, som tittar tillbaka på honom. På ett ställe så beskriver han det själv så här. Ja, sen efter operationen och så där, då var det precis som att kroppen varit uppäten på något vis. Tappa kroppsfunktionerna och svårt att känna liksom i händer och fötter. Fredrik får väldigt stora problem här, väldigt stora psykiska problem men fysiska problem också. Och han medicineras för de här problemen. Det är starka preparat som han kommer att få. Vi pratar Citodon och Oxynorm till exempel. Han äter också de här preparaten mycket längre än vad det rekommenderas att man ska göra. Vi ska prata lite mer om det sen också. Fredrik har under en tid jobbat som svetsare, något som han älskar. Men ryggbesvären och de här känselbortfallen i kombination med hans starka mediciner gör att han blir uppsagd. Och det här tar väldigt hårt på honom. Han går djupare ner i den redan påbörjade depressionen. Fredriks psykiska hälsa blir sämre och sämre. Han blir bitvis aggressiv. Han blir suicidal. Han hotar inte bara med att ta livet av sig själv. Han försöker också ett par gånger. Vid ett tillfälle så står han till exempel på en bro och ska hoppa. Men blir nerpratad av sin kurator och sen omhändertagen av psyk. När Fredrik blir aggressiv så slår han sönder saker. Det är ofta i sammanhang där han, som han säger, känner sig värdelös. Han berättar om en gång som han har glömt att betala en räkning för tvn. Och när Liselott tar upp det så känner han sig så dålig att han svarar med att slita ner tvn och kasta den i golvet. Han säger att då behöver vi inte ha någon tv. Så han sliter ner den, kastar den i golvet och Nora ligger sovandes i sin barnvagn, inte ens en meter ifrån det. Fredrik blir även våldsam mot Liselott vid några tillfällen. Hon har både ringt polisen och bett vänner komma och hämta henne och dottern när han blir sån. Fredrik blir intagen till psyket för tvångsvård vid minst ett tillfälle. Det kan vara fler. Liselott berättar att han då fick en medicinpsykos. Men som sagt, vi ska prata om medicinerna lite mer. Men vi är tillbaka till augusti 2016. Det är den 14 augusti. Fredrik har vaknat tidigt på grund av sina smärtor. Han har väldigt ont i ryggen. Fredrik får medicin utdelad i Indocett och det får han en gång i veckan. Den här dagen är det helg och han skulle få en ny påfyllning av distriktssköterskan på måndagen. Tanken var att hans tabletter skulle räcka till dess, men Fredrik har redan tagit alla han hade. Så han har överdoserat för att han har tyckt att han har behövt. Så den här morgonen så vaknar han tidigt då, tar med sig Nora som också har vaknat och åker för att försöka få tag på distriktssköterskan. Det lyckas inte, han åker hem igen. När de är hemma så vaknar Liselott till. Hon har legat och sovit efter en tuff natt med dottern. När Liselott upptäcker att Nora vare sig är bytt på, hon har en helt nerkissad blöja, eller har fått någon mat, så ifrågasätter hon Fredrik. Ifrågasätter varför han inte har bytt på henne, varför han inte har gett henne mat, något att äta. Det kommer vid det här tillfället då fram att hans mediciner är slut. Och Liselott blir väldigt besviken på honom. Det här med att medicinerna ska fungera är superviktigt för hela familjens välmående. Och han har sagt att tabletterna ska räcka över helgen. Liselott vet hur han blir utan också. Det är inget hon vill riskera. När hon uttrycker den här besvikelsen så blir det gnistan för Fredrik. Han kan inte hantera att känna sig kritiserad och värdelös. Han börjar förstöra, kasta saker i lägenheten. Det här eskalerar mer och mer från någon liten grej eller det är någon högtalare till att det är hela lägenheten i princip. Liselott blir så pass rädd att hon tar Nora och stänger in sig i sovrummet. Där försöker hon ringa en kompis för att bli hämtad, men den här kompisen är bortrest och är i en annan stad och kan inte. Liselott ringer också larmcentralen. Men när de ska ringa upp henne så går det direkt till telefonsvar. Operatören har ändå uppfattat allvaret i situationen och har hört paniken i Liselotts röst och en patrull skickas ut. Det här kommer dock ta sin tid eftersom att paret ändå bor så pass avsides. Efter en stund så stormar Fredrik ut ur huset. Han säger att han ska ta livet av sig. Han sätter sig i bilen och kör iväg. Bara en kilometer bort från deras hem så ligger en kraftstation. Och han har pratat tidigare om att han ska hoppa där. Fredrik kör in i saker på vägen. Han kör rakt över gräsmattan. Han kör in i utemöbler. I efterhand så säger han själv att tanken är att han ska köra ihjäl sig när han åker iväg med bilen. Och han kör in bilen i en sluttning. Men inget mer händer än att bilen kvaddas. Under tiden medan han är iväg med bilen så har Liselott fått kontakt med en granne som har kommit för att se vad det är som står på. Det har låtit väldigt mycket. Grannen ser hur det ser ut inne i lägenheten. Ja, det finns också bilder på det här i fuppen och det är ju ett kaos. Det är alltid sönderslaget. Liselott försöker hitta sin telefon inne i lägenheten. Fredrik har kastat den. Hon hittar den till slut men hon hör också hur Fredrik kommer tillbaka. Och hur han nu står och pratar ganska aggressivt mot den här grannen. Så Liselott går och bryter in och frågar varför han är tillbaka när han är så här. Fredrik ska då ha sagt att han kom på att det finns fler saker som han kan slå sönder i lägenheten. Och att det är därför han är tillbaka. Och det gör han. Han går in och börjar kasta och krossa fler saker. Ute på gården står nu den här grannen tillsammans med en annan granne som också har märkt att något händer. Liselott har svept in Nora i en filt och hon går dit bort till grannarna för att inte behöva vara själv. Så de står ute på tomten. Polisen har larmats i omgångar men nu ringer de vuxna en gång till för att försäkra sig om att de är på väg. När Liselott inte kan prata för att hon är är så rädd och uppjagad, så tar en av grannarna över. De hör samtidigt hur Fredrik går loss inne i huset. Snart kommer också ett bord flygande genom ett fönster. Det dröjer inte allt för lång stund innan Fredrik kommer ut ur huset igen. Polisen har fortfarande inte anlänt och Fredrik går mot Liselott, Nora och de två grannarna. Han säger att han ska ta livet av sig och att han ska säga hej då till Nora. Så han vill hålla henne. Men Liselott vill inte släppa ifrån sig barnet. Hon säger att du ska inte hålla honom hålla henne när du är så här. Fredrik börjar nu försöka ta Nora ur famnen på Liselott. Liselott försöker hålla emot så mycket hon kan, men till slut så slits det så mycket i flickan att Liselott märker att det gör ont på henne. Så att då släpper hon. Fredrik håller nu i Nora. Han säger att han ska gå och ta livet av sig och att Nora ska följa med. Liselott får panik. Hon försöker ta tillbaka barnet, men Fredrik stoppar henne med våld. Bland annat så tar han tag med en hand runt hennes hals och slänger henne ner i marken. I rätten sen så kommer Liselott, gråtandes förstås, berätta att grannarna inte gör något, att ingen ingriper här. Och i förhör så kan vi också se hur grannarna uttrycker att de inte vågar. Att de vet att Fredrik är tablettmissbrukare och att han mycket väl eller troligtvis kan vara påtänd vid det här tillfället. Och de vågar helt enkelt inte gripa in. Så med Nora i famnen börjar Fredrik gå mot kraftverket. Liselott, när hon har tagit sig upp igen så börjar hon skrikandes springa efter. Hon skriker att han inte ska röra Nora, att han inte får döda henne, att hon är så liten. Hon har inte gjort något. Och vid ett tillfälle så berättar hon att Fredrik stannar och vänder sig om. Han tittar Liselott i ögonen och skriker: det här ska du ha, det här ska du leva med. Och så fortsätter han att gå. Under den här kilometern till kraftverket så får Liselott en låsning, troligen av fullkomlig panik, där hon inte lyckas röra sig, hon kan inte andas. Efter en stund så lyckas hon bryta det där genom att hon spänner sin kropp allt hon kan och sen försöker slappna av. Då kan hon börja andas lite igen, men det här gör att hon kommer också lite efter. Fredrik är nu framme vid gångvägen över kraftverksdammarna. Den här gångvägen har ett staket med taggtråd högst upp. Det här staketet vetter ner mot dammarna. Från marken, det vill säga marken på gångvägen där man står, och upp till taggtråden högst upp på staketet, så är det över 2,5 meter. 265 centimeter. Därifrån sen är det ett fall på 15-20 meter ner till den här betongrännan. Den ser ut som en enorm rutschkana, kan man tänka sig, som alltså är till för att forsla ut vattnet från dammluckorna. I förhör berättar Liselott hur Fredrik säger till henne att stanna där hon är. Hon får inte komma närmare, annars ska han knäcka nacken på Nora. Så Liselott stannar och kan bara stå och se hur Fredrik med Nora på ena armen börjar klättra upp för staketet. Liselott kollapsar på marken och skriker efter sitt barn i panik. Fredrik klättrar då ner igen och kommer bort till henne. Hon är cirka 20 meter bort, uppskattar hon. Fredrik säger: kommer du då? Och Liselott frågar: vad då? Och han säger: ska vi hoppa nu då? Liselott svarar att hon vill inte hoppa och det vill inte Nora heller. Fredrik svarar med att säga att då ska Liselott titta på i alla fall. Och så vänder han sig om och börjar gå tillbaka mot staketet. Han klättrar upp och Liselott blundar. Hon tänker dels att hon kan inte se. Hon kan inte och vill inte se på det som håller på att hända. Och sen så tänker hon dels också att om Fredrik nu vill att hon ska titta på, så kanske han inte gör det om hon blundar, om hon inte tittar. Det hon kan se i alla fall är att Fredrik tar av Noras blöja och slänger den på marken. Och så klättrar han upp och håller henne över taggtråden. Och nästa gång som Liselott tittar upp så är Nora inte där längre. Det är precis då som den första patrullen med två poliser anländer. När de inte ser något barn som de har fått avrapporterat att de ska finnas på platsen, så frågar de Liselott vart barnet är, och hon pekar förtvivlat ner mot betongen och säger att Fredrik har kastat ner henne. När Fredrik ser polisen så höjer han en knuten näve över huvudet och skriker, som polisen uppger, nu jävlar, och så rusar han emot dem. Den ena polisen tar upp pepparspray och sprayar mot ögonen och det träffar. Fredrik fortsätter ändå, trots pepparspray i ögonen, sin attack framåt och börjar, när han kommer fram till den ena polisen, börjar han slå henne. Och hennes kollega börjar då mata slag med batong mot Fredriks ben. Både Fredrik och den här andra polisen då som har batongen blir kontaminerade av pepparsprayen. Men de båda poliserna lyckas ändå få ner honom på marken till slut och belägga honom med handfängsel. Polisen som har pepparspray i ögonen får sitta på marken och vakta Fredrik, medan den andra polisen börjar leta efter något sätt att komma ner till Nora. Det är ju bara stängsel och avskärmat överallt. Den här polisen kan titta ner och se barnet på betongen. Polisen ser att det är blod vid henne, men att hon rör sig lite. Hon rycker i armarna. Så hon lever. Men det är väldigt, väldigt allvarligt. Polisen som vaktar Fredrik uppger sen i rätten hur Fredrik bland annat säger att jag hoppas att hon dog. Liselott berättar liknande om när hon springer fram till Fredrik och skriker, du har förstört allt, du har dödat vårt barn. Och hur han svarar, jättebra. Liselott uppfattar honom som likgiltig, nöjd, och hon tycker att det ser ut som att han ler. Nu börjar mer och mer räddningspersonal anlända, och det stora problemet är hur man ska ta sig ner till Nora. Polis och ambulanspersonal vill simma fram till barnet, men det är strömt, det är väldigt farligt. Man får först inte klartecken, men man står beredd ändå att hoppa i vattnet. Polisen får tag på Vattenfall som ganska så snabbt, jag tror att det tar 10 minuter, kommer och stänger av så att dammluckorna inte kan öppnas. För hade de öppnats och Nora då ligger på den här rutschkanan nedanför, så hade ju hon spolats bort direkt. Räddningspersonal hoppar ändå i vattnet och börjar simma och tar sig fram till Nora. De simmar genom vattnet med verklig risk för sin egen säkerhet. Och när de kommer fram till Nora så kommer också en helikopter som lyckas landa på den här avsatsen där Nora ligger. Man ser direkt att Nora är väldigt skadad. Hon har stora skador, blöder, och hon förs direkt i sjukhuset. Fredrik kommer att säga lite olika saker om det här. I polisbilen på vägen in då, så säger han att han ville dö och han ville ta med sig det käraste han hade in i döden. Underförstått då Nora. För en vakt sen så kommer han att säga att han hade tänkt hoppa själv efter att han har kastat Nora. Men att han tyckte att det lät så otäckt när hon slog mot betongen, så han vågade inte. En annan vakt kommer sen att berätta att Fredrik har gråtit lite grann men inte visat någon ånger. Han har också sagt att han inte har något att leva för längre. Och då börjar han med att räkna upp att han har ju slagit sönder sina tv-spel och lägenheten. Och först efter det så nämner han Nora. I rätten så kommer Fredrik att hålla fast vid att han aldrig tänkt döda henne. Att det inte var hans avsikt. Och att han minns hur han har tappat henne. Att han känner sig hjälplös när han tappar greppet om henne. Saken är bara den att man kan se på hur Nora har fallit. Hon ligger ganska långt ut på den här rutschkanan. Att hon inte kan ha tappats eller ramlats rakt ner. Utan att hon måste ha kastats utåt i en båge. För att hamna där hon hamnar. Åklagaren kommer också sen att tycka att det är konstigt hur man då kan tappa någon över ett 2,5 meter högt staket när man själv befinner sig på andra sidan. I det här kalla faktaavsnittet som jag nämnde i början så säger Fredrik i intervjun att det är väldigt mycket som han inte kommer ihåg. Faktiskt det mesta. Han säger att han har befunnit sig i ett vakuum och sen har han liksom vaknat upp från det i häktet. Hanna ska få ta över här nu alldeles strax, men jag ska bara avsluta med att säga att både polis och kriminalvårdspersonal uppger hur Fredrik pratar väldigt mycket om sig själv, om hur dåligt han mår. Till och med när polisen liksom direkt tar honom så har han väldigt ont i ryggen, han behöver medicin. Han pratar mycket om att han inte har fått någon hjälp av psykiatrin och nu kanske de förstår och så vidare och så vidare. Det är väldigt lite om någon annan och väldigt mycket om sig själv. Och det syns även i förhören, i förundersökningen. Det går att sammanfatta med att Fredrik är väldigt mån om att så utförligt som möjligt måla upp bilden av hur svårt allt har varit för honom. Nora överlever det här mirakulöst nog, men med väldigt allvarliga skador. Så med den inte jätteneutrala sammanfattningen så får du Hanna ta över.
Tack så jättemycket. Vi ska prata om domarna nu. Och det finns en hel del att säga där. Till en början så är det så att Fredrik åtalas såklart för det här. Och kan åtalas då för försök till mord på Nora. Och för grov misshandel och olaga hot mot Liselott. Och sen också för våld mot tjänsteman. För när han, det kan jag berätta ju hur polisen sprutade pepparspray på honom. Och han höll då på att veva och grejer och var liksom obehaglig mot dem. Och då så ska han då ha träffat en av de här poliserna med ett slag i ansiktet verkar det som. Men den delen av åtalet mot våld mot tjänsteman, det ogillas. Alltså det säger domstolen att det här blir han inte dömd för. För att det är väldigt oklart vad som har hänt. Polisen har inte förklarat för rätten hur slaget överhuvudtaget träffade polisen. Så att det betar vi av. Så det blir han inte dömd för. Fredrik förnekar försök till mord. Men han erkänner att han ska utsatt Nora för ett grovt alltså brottsrubriceringen då grovt vållande till kroppsskada. Så att han säger mer eller mindre att ja, det här har hänt henne på grund av mitt agerande, men jag försökte inte döda henne. Utan han menar ju då att han tappade henne av misstag. Och sen så när det gäller misshandeln och det olaga hotet, då varken förnekar han eller erkänner det. Och det gör han därför att Fredrik hävdar att han har väldigt stora minnesbilder av händelseförloppet och att han har varit under en allvarlig psykisk störning. Men samtidigt så noterar rätten ändå att trots att han inte minns någonting så kan han ändå förklara hur det gick till när han råkade tappa dottern. Och han beskriver liksom hur han skulle hoppa, hans tanke var att han själv skulle hoppa och då samtidigt kasta tillbaka dottern liksom på asfaltssidan. Men då så blev det tvärtom, att han kastade henne och sen då föll baklänges själv tillbaka. Och han vet inte hur det gick till, men det var så det var. Och så säger han att han inte liksom ville döda henne, utan att han ville själv dö. Man kollar ju det här med hans psykiska ohälsa och kommer fram till att han inte har en allvarlig psykisk störning. Även om man har väldigt mycket psykisk ohälsa. Men som vi har varit inne på förut, så är det skillnad på att ha en allvarlig psykisk störning i juridisk mening och sen liksom psykisk ohälsa. Det finns mycket bevisning, inte i alla delar, men när det kommer till mordförsöket så finns det. Dels så har vi då att han erkänner ju att han har orsakat det och hur man hittar henne. Sen så var det ju så att grannarna kunde vittna till det här tumultet som var, och när Fredrik då slet Nora från Liselott, så de vittnade om den situationen. Sen har vi då Liselotts vittnesmål. Hon såg ju alltihopa, även om hon inte såg ögonblicket när Nora föll. Men allt andra kunde hon ju vittna om, och hon bedöms vara ett trovärdigt vittne. Och sen finns det också vittnen till misshandeln av Liselott. Och så har vi då poliserna som kom till platsen och kunde vittna om hans beteende liksom direkt efter att han då har gjort det här. Och när det gäller de andra åtalen, olaga hot och misshandel. Dels så misshandeln ser man ju att så här, den är väldigt lätt att bedöma att den har faktiskt skett, eftersom att man har ett utomstående vittne som faktiskt såg det hända, som kunde vittna. Men där är frågan huruvida det ska bedömas som grov misshandel eller om det ska bedömas som misshandel av normalgraden. Och där säger tingsrätten att det faktum, alltså den situationen som mamman befann sig i, Liselott, gör att man ska se det som grovt. Att, liksom att hon utsattes för den här misshandeln som i ett led att försöka rädda livet på sin dotter, gör att det ses som grovt, menar tingsrätten. Jag kommer komma tillbaka till det här sen. Sen har vi då, jag ska väl bara säga också att det handlade inte om att misshandeln i sig var så grov att det blev grov misshandel, utan den där andra omständigheten kring det. Sen det olaga hotet, där han säger jag ska bryta nacken av Nora om du kommer närmare, och det är då ett olaga hot. Och där så, det blir han, och han blir fälld för det, trots att det inte finns någon annan som hörde det här än Liselott. Fredrik säger att han kommer inte ihåg det här. Tingsrätten säger typ, det är inte osannolikt att det går till så här, och Liselott är trovärdig, så vi kommer gå på hennes berättelse. Och jag tyckte ändå det är viktigt att lyfta såna här fall också, för att jag tycker ofta man pratar väldigt mycket om att nej, men det är ord mot ord, och då går det aldrig på någon fälld om den personen säger att nej, jag gjorde inte alls det. Men jo, det går ändå att få folk fällda även om man inte har vittnen. Och här är ett sånt exempel
bra.
På det. Ja, men tingsrätten konstaterar att det har hänt på grund av Fredriks agerande. Det har hänt Nora, att hon, de här skadorna som hon utsatt för. Och det har gått till på så sätt att han har liksom kastat henne över räcket. Men då är frågan då, det som vi återkommer till hela tiden, har det funnits uppsåt? För att det ska vara mord så måste det ha funnits ett uppsåt. Och där tänkte jag läsa ett stycke över hur tingsrätten resonerar. Och då säger de så här att redan Fredriks agerande på bron talar med styrka för att han avsiktligen släppt eller kastat ner Nora från bron. Till detta kommer hans uttalande och agerande i övrigt. Omedelbart efter händelsen har Liselott beskrivit hur hon gick lugnt fram, hur han gick lugnt fram och tillbaka på bron och studerade staketet. När sedan polisen kom till platsen riktade han sin aggressivitet mot dem. De poliser som kom till platsen har uppgett att han till dem sagt att han kastat henne och hoppats att hon dog. Båda de här poliserna som åkte med Fredrik i polisbilen till Östersund har också berättat hur Fredrik sa att han ville ta med det kärs han hade till andra sidan för att sedan också ta sitt eget liv. Enligt polismännen hade han också yttrat vid något tillfälle att han ville bli skjuten av poliserna som kom till platsen. En av poliserna har särskilt påpekat att Fredrik uttalanden var så anmärkningsvärda att han verkligen la den på minnet. Fredriks nu beskrivna agerande och uttalande talar med styrka för att han hade avsikt att beröva Nora livet. Däremot stämmer det inte alls överhuvudtaget med hans... Däremot stämmer det inte alls överens med att han av misstag tappat dottern, det här som han då påstår att han har gjort, att han råkade tappa henne. En normal reaktion i en sån situation hade varit att Fredrik hade visat förtvivlan, ånger eller andra känslor. Framförallt skulle han inte agera på det sätt han gjorde efter händelsen, om det hade varit ett oavsiktligt handlande. Och slutsatsen blir då att han gjorde det här med avsiktsuppsåt. Avsikten med hela hans handlande, hur irrationellt det än framstår som, måste ha varit att han ville beröva Nora livet. Kravet på uppsåt för gärningen är styrkt. Så att nästa fråga blir då, vad ska bli påföljden till det här? Och det är väl egentligen, det mest intressanta med det här fallet är egentligen påföljdsfrågan. Där kan man väl säga så här. Jag tänkte jag ska läsa ytterligare ett stycke som jag tycker beskriver väldigt bra hur tingsrätten tänker kring just påföljden. Påföljd för försöksbrott är normalt lägre än straffvärdet för motsvarande fullbordat brott. Straffvärdet av ett försöksbrott påverkas av flera faktorer. En sådan är hur stor den konkreta faran varit för att handlingen skulle leda till brottets fullbordan. Andra faktorer är hur långt försöket har fortskridit, vilken form av uppsåt gärningsmannen haft och vilka skador målsägaren har drabbats av. Och i det här fallet så finns det många försvårande omständigheter också. Det har varit ett utdraget händelseförlopp, det har varit ett skyddslöst barn, hon har fått väldigt allvarliga skador, hon kunde ha dött, det har varit väldigt hänsynslöst. Så det finns väldigt mycket i det här och att det var ändå det ligger väldigt nära ett fullbordat brott. Men sen tar tingsrätten upp att det finns också förmildrande omständigheter och där menar man att Fredriks psykiska ohälsa är en sån förmildrande omständighet. Man säger att han tyckte väldigt mycket om hans Nora då, tyckte väldigt mycket om Nora, att tingsrätten har sagt att de har väldigt svårt att förstå varför han har agerat på det här sättet. Och man säger då att även om det inte varit en allvarlig psykisk störning så har det ändå spelat en stor roll i den här gärningen, menar man. Och han döms till 10 års fängelse. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt kort. Särskilt om man tänker på det förra fallet vi pratade med kvinnan i gruvhålet där den gärningsmannen fick livstidsfängelse. Men han får 10 år i tingsrätten. Det här överklagas till hovrätten. Och hovrätten gör en lite annorlunda bedömning. Alltså de håller med tingsrätten i typ allt. Förutom i straffet och den grova misshandeln. För där säger de, när det gäller den grova misshandeln så säger de att det här är inte en misshandel, en grov misshandel, utan det är en misshandel av normalgraden. Och det man menar är att omständigheter kring brottet, som att den situationen som Liselott befann sig i, det kan påverka hur högt straffet blir. Men det kan inte påverka själva indelningen av brottet, vilken rubricering det ska vara. Så att där säger de att tingsrätten gjorde fel. Men hur som helst, det har ju inte någon jättestor inverkan på vilket straff. Ingen skulle jag säga. Hovrätten höjer straffet och där säger de att Om brottet hade fullbordats så skulle straffvärdet ha motsvarat fängelse i 16 år. Det förhållande som 16 år är ju den här liksom plus minus noll normal straffet för ett mord utan försvårande eller förmildrande omständigheter. Det förhållande att brottet inte har fullbordats bör endast medföra en begränsad reduktion av straffvärdet. På av tingsrätten anförda skäl bör emellertid som en förmildrande omständighet vid straffmätningen beaktas vad som framkommit om Fredriks psykiska ohälsa. Med hänsyn till försöksbrottets höga straffvärde har misshandelsbrottet och det olaga hotet endast en marginell betydelse vid straffmätning. Och så säger de att de gör en sammantagen bedömning och kan få 12 års fängelse. Så att det här straffet skulle ha varit, liksom, egentligen hade det fullbordats i 16 år, då blir det en liten reduktion för att det inte fullbordas. Och sen blir det då en liten till reduktion för att på grund av psykisk ohälsa. Men det är ju en rätt stor, 16 år till 12 år är ju ändå ett ganska stort hopp.
Får jag flicka in?
Ja.
Och det kanske jag skulle ha sagt ännu mer, men just det här då med den psykiska ohälsan, så ska vi säga att det här är liksom inte en vanlig, alltså standardgraden av psykisk ohälsa, utan att Fredrik har ju varit väldigt, väldigt, väldigt dålig och han har också fått bristfällig vård. Hans vårdcentral som han gick till bytte om till stafettläkare, så att han fick träffa nya läkare varje gång, och hans morfinbaserade preparat liksom skrivs ut i en mängd och under en tid som det ska inte användas på det sättet, och han har en tydlig beroende och abstinensproblematik kring sin medicinering. Han blir jättedålig av det här. Jag tänker att det är bra att få med här i förhållande till domen, eftersom man ändå tar med det som ett förmildrande att verkligen...
Ja, det var liksom inte liksom average psykisk ohälsa, utan
nej.
Det var en väldigt allvarlig form av psykisk ohälsa. Och det är ju inte tings, det är ju liksom, det är ju rätt bedömt, det är ju en förmildrande omständighet, psykisk ohälsa. Så att det är ju inget konstigt att de har med det, men det som jag tror Paula också kommer diskutera mer är just det här att utgångspunkten är ju väldigt lågt.
Eller
det är snarare så att det blir väldigt mycket reducering, särskilt i förhållande till andra mål som vi tagit del av. Men det var liksom domarna. Är det någonting ni funderar på? Någon fråga? Någonting ni liksom hajar till på?
Egentligen inte. Mer än de här liksom frågetecknen som du har tagit upp och som vi väl kommer diskutera sen. Nej.
Jag tyckte att det kände, jag läste domen, så tyckte jag att det var väldigt tydligt att de frågar ju sig flera, eller skriver, uttrycker flera gånger, alltså domstolarna, att så här, men i alla fall tingsrätten, att så här, hur det här är helt oförståeligt, de fattar ingenting, det är helt obegripligt, det är mycket så här.
Ja.
Ja.
Och också hur mycket, och det tycker jag var fint att du tog upp, också hur mycket man väljer att gå på Liselotts vittnesmål och det hon berättar, och det förstår man, och hon berättar väldigt detaljerat och liksom sådär, vilket är makalöst för den vidriga situationen hon har befunnit sig i. Men precis som du säger, hur man väldigt tydligt tar inte ställningstagande, men verkligen visar att det här kommer vi gå på, den här på hennes linje här.
Jag vill bara tillägga också att nu låter det som att jag automatiskt tycker att det borde varit ett strängare straff. Det gör jag inte. Utan det som jag mer reagerar på är hur ett... Alltså, det är svårt att bedöma sig att om det här fallet är likt det vårt förra fall. Men att det ändå är väldigt, väldigt olika straff för försök till mord.
Ja.
Och det är väl det som jag liksom, man hajar till på, som ger instinktivt känslan av att hur kan det vara så här?
Ja.
Men jag ska liksom, ja, Paula, kom in. Så att jag inte börjar bara ta all din diskussion. Jag känner att nu är jag liksom, nu är jag på G här.
Ja, men det är bra.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det finns ju mycket att säga om det här fallet, helt klart. Det är ett fall som har upprört mycket. Och det är förståeligt, för att det är så fruktansvärt svårt att sätta sig in i... dels i pappans tankegångar, såklart, för han gör den här grejen. Men för min del kanske framförallt också att sätta sig in i mammans situation av att liksom försöka rädda sitt barn och inte kunna förhindra det pappan gör. Liksom. Det måste ha varit det vidrigaste av trauman liksom, att vara med. Ja. Vilket gör att jag har så fruktansvärt svårt att förstå dem som ändå anklagar mamman till viss del för att det här händer. Som tycker att hon inte var tillräckligt snabb bort ifrån lägenheten. Som inte tycker att hon gick emellan tillräckligt mycket. Eller som inte kan förstå varför hon släppte taget när bebisen började skrika och gråta. Och uppenbart att det gör jätteont på henne. Att de står och sliter i henne i två olika riktningar.
Men alltså, är det på riktigt folk som anklagar henne för det? Alltså, det är ju helt sjukt. Ja. Det är ju helt sjukt.
Det är helt sjukt, men det är de som gör det. Och jag har sett de som tyckte liksom så att, ja, men, att det bästa för barnet vore ju att bli omhändertagen och satt i någon annan familj.
Men alltså, what the fuck? Folk är dumma i huvudet.
Nej, men det är även de som tyckte liksom att man ska omhänderta barnet, sätta det i fosterhem eller familjehem eller hos någon släkting eller liknande. För att man tycker liksom att mamman är olämplig att ha barnet eftersom hon inte kunde skydda barnet från pappan.
Alltså, det är... Usch. Alltså jag blir så oerhört provocerad av att höra det.
Och gud, jag vill bara skydda henne från det där. Alltså att gå igenom något så vidrigt och så kommer människor och skuldbelägger dig för det.
Mm. Usch. Och jag tycker ju liksom att hon förklarar ju väldigt bra ändå. Alltså i den här paniken och vilka tankar som for genom huvudet och varför hon agerade som hon gjorde.
Mm.
Att hon ju liksom släppte barnet för att hon märkte att det gjorde jätteont på henne. Och att hon då är någonstans liksom ändå hoppades på att kunna prata pappa nu det här. Gör det inte liksom.
Mm.
Och likadant det här som men att hon lägger sig ner och tittar bort och håller för öronen och så här, för att hon vill inte se, hon vill inte höra om han slänger barnet.
Mm.
Men också att hon hoppas någonstans då att han ska komma tillbaka när hon inte tittar. Så att jag tycker att, liksom att hon resonerar ju liksom logiskt i den fruktansvärda och sjuka situationen som hon har hamnat i. Men det andra som det är väldigt mycket diskussioner kring och det som fortfarande kommer upp för diskussion, det är ju grannarna.
Ja.
Det faktum att de blir så handlingsförlamade att ingen av dem vågar försöka gå emellan. Inte ropar på honom, inte liksom... Ja, gör någonting aktivt så där för att försöka förhindra det som händer. De ringer polisen så småningom, efter att mamman har skrikit på dem, liksom, ring polisen. Då är ju redan en patrull på väg, eftersom mamman själv hade ringt polisen då. Men det är ju det som gör att de blir uppdaterade och vet när de kommer fram, liksom, att det ska gälla en man som går med ett barn mot vatten, vad polisen har fått höra då, när de dyker upp. Men det är också sån här grej som jag tycker är svår. För att ingen vet ju riktigt hur de kommer reagera i en väldigt pressad situation. Och ja, jag vet inte, men jag kan säga att jag heller hade vågat gå emellan på någon som jag tror kanske är jättehög på tabletter och som väldigt uppenbart beter sig irrationellt och våldsamt. Hur tänker ni?
En sak som jag reagerar på i fuppen då är ju att en av de här grannarna, som också larmar polis, uppger att hen är tidigare liksom kriminalvårdspersonal och har jobbat inom kriminalvården. Det måste jag väl ändå säga sticker i ögonen på en, gör det ju.
Mm.
Och jag hade förstått det om det inte var ett barn inblandat, tror jag. Men när han står och pratar om att han ska ta livet av sig och sliter åt sig ett barn. Så, utan då, jag är helt med dig på det du säger. Det är alltid vanskligt att prata om den här typen av liksom skuldbeläggande av personer som man inte tycker är tillräckligt. För det är inte så enkelt. Men, och också att höra hur Liselott i rätten liksom helt förtvivlat säger sig. Det var ingen som gjorde något. Alltså, han tog henne och jag försökte, men ingen annan gjorde något. Och att man tänker där att de bara, om de bara hade klivit in allihopa så hade de kanske sluppit det här.
Ja, de såg ju också, alltså, förlåt, jag inte menar
något. Nej, kör.
Nej, men jag, alltså, de såg ju också att liksom misshandeln av henne,
ja,
som i och för sig kan slå åt båda hållen, det är ju liksom bevis för att det faktiskt är farligt att gå in. Men jag har ju historiskt, vad man ska säga, varit väldigt dömande mot folk som inte agerar och varit så här. Lagt väldigt mycket skuld på liksom. Men jag har liksom mjuknat lite där och varit så här att det, ja, jag har liksom tagit en, hur ska man säga, försöker vara lite mer nyanserad i att det är lätt för mig att sitta i en podd och säga det.
Ja,
men där jag, och
för den här grejen med att jag förstår helt och fullt, och det vill jag vara jättetydlig med, helt och fullt att man bedömer situationen som så pass allvarlig och att han är så utspårad och att man vet om det här tablettmissbruket då, vilket grannar vet, som att man avkodar situationen som potentiellt väldigt farlig för en själv, är, jag är helt och hållet med på det. Det jag känner är att när det är ett litet barn inblandat, ja, så skulle jag önska, så kan jag väl säga, att man åsidosätter den.
Jag känner hur min dömande liksom sträng i mig bara aktiveras.
Förlåt.
Jag var ditt barn. Ja. Men,
alltså, jag kan säga att jag är jättedömande i det här.
Ja.
Jag hade kunnat förstått om det här var en granne som stod och tittade på.
Ja.
Men nu är de tre. Mm. Om jag kommer ihåg rätt här. Som står,
ja, det är
med
två som står ute, men sen så är det fler också inne i husen som ser.
Ja. Jag hade fram att det var en till som kom ut. Ah, skitsamma. Ja, men då har de två som står och tittar på, plus mamman. Mm. Så de är tre som är utomhus. Och ytterligare grannar inne i huset som står och tittar och ser vad som händer. Alltså, hade de gått samman,
ja,
så hade de ju kunnat få ner pappan.
Ja.
Mm. Och för att rädda situationen. Och hade de inte vågat gå på när de var två plus mamman, då hade de kunnat gå in och hämta de flera av grannarna som stod i huset och såg vad som hände.
Uh-huh.
Och sagt det liksom att vi måste stoppa honom. Och det behöver inte betyda att de skulle liksom gå på och brotta ner honom när han håller barnet i famnen. Men de hade ju kunnat bilda mur tillsammans till exempel.
Mm.
Som gjort att han inte kunde nå fram till den här
taggtrådsstängslet
och grejer. Mm.
Eller prata med honom.
Ja, alltså, precis. Bryta in och prata med honom. Att det kan ju kanske få effekt när han inte vill lyssna på mamman, för att han ju i det där håller på liksom att du ska få. Att det kanske skulle kunna liksom få honom att snap out of it om andra börjar prata med vad fan sysslar de med grej liksom.
Ja. Nej, men och det hela
kanske inte kommer efter ett tag.
Det hela tycker jag också förvärras av att grannarna inte vill följa. De vill, och det uppger de liksom medan de pratar med polis, att de vill inte följa med efter. De ser ju att Fredrik går med Nora och Liselott springande efter och mot kraftverket. Och de hör att Liselott skriker lungorna ur sig, men de vill inte gå efter för att de tycker att det känns för otryggt. Så att det liksom förstärks ju också.
Ja, det...
där någonstans kan man ha hunnit sansa den där rädslan och förmå sig att jag måste göra någonting.
Ja.
Jag känner väl det lite grann att jag förstår. Och ja, som sagt, min dömande sida tycker att det är med rätta. Att grannarna sitter när de sitter i domstolen sen i förhören i domstolen, sitter och gråter över det de bevittnade och det de såg och det faktum att de inte gjorde någonting. För att de hade jättemånga chanser på sig att gå ut samman och försöka hjälpa henne, och de gjorde det inte. Nej. Så jag tycker till viss del att de ska skämmas faktiskt i det här.
Ja, och jag måste... Och jag drar mig alltid för att komma till den slutsatsen. Eller i alla fall att yttra den öppet. Alltså såna, man kan ju ha sådana tankar om situationer. Men att säga öppet är något jag tycker man ska vara liksom väldigt försiktig med. Men i det här fallet är det svårt. Och måste jag säga, speciellt när det är person som har erfarenhet av att jobba på kriminalvården. Då ska man kunna avläsa situationen. Att har du bedömt att den här mannen är så pass farlig att du är rädd att interagera med honom, så måste du se att det är ett barn inblandat och hur stor den faran är för henne i det. Och då ska det vara prio.
Håller med.
Ja.
Det håller jag verkligen med om. Ja, alltså det finns också diskussioner att ha här kring straffet. Det faktum att han får fängelse. Att man ändå bedömer att han inte led av en allvarlig psykisk störning när han begick det här dådet och därför fick 12 års fängelse. Med viss då sänkning på grund av psykisk ohälsa. Och så om vi då jämför mot förra ordinarie avsnittet där med gruvhålet. Alltså det finns ju vissa likheter ändå.
Ja.
Det här att man slänger någon från hög höjd.
Mm.
Att båda uttrycker här att de hoppas att offret dör.
Ja.
Och det här liksom kalla likgiltiga inför vad som händer.
Ja.
Och just det här, pappan liksom ändå återkommer till det gång på gång, att han verkligen hoppas att hon inte överlevde och liksom sådär. Och jag köper ju verkligen inte på något sätt hans försök att säga liksom att han råkar tappa henne och sen ramlar det.
Nej.
Och det var inte meningen någonting, man bara, nu men du,
nej.
Det var meningen. Och jag tänker att med det här grejen, så att det följer ju ändå mönstret här, att jag menar när Liselott blev upprörd över den obetalda tv-räkningen, men då slog han sönder tvn. När hon blev upprörd över att han inte har tagit hand om barnet, ja men då slår han sönder barnet.
Ja.
Bokstavligt talat. Alltså, att han ändå har den där grejen nu med sitt mående av att attackera det som hon har blivit upprörd över.
Ja.
För att men om du inte tycker att jag duger, om du klagar på mig, då tar vi bort det som du har kunnat klagat över.
Mm.
Så får vi se vad du säger då. Lite den attityden är det ju.
Oh, ja.
Och det är ju ett liknande stråk ändå som i mannen där med gruvhålet. Liksom att, om du kan ge det till andra men inte till mig. Och då ska jag minst se till att ingen annan kan få det heller.
Mm.
Alltså just det här manliga. Alltså, ja, men också våldsamma män. Liksom hela det här tänket att jag har rättigheter till bla bla bla.
Mm.
Du ska inte komma här och säga någonting. Jag äger allting.
Mm.
Klagar du så förstör jag ungefär.
Mm.
Så men jag tycker jag ser väldigt mycket paralleller. Och nu tas ju inte det upp speciellt mycket, det här med psykisk ohälsa i gruvhålsfallet. Men med tanke på att han som utförde det dådet och hans fru fick fly för att inte bli mördade utav hennes familj, eftersom fruns familj inte ansåg att de två skulle bli tillsammans eller få vara tillsammans, och sen har bott i flyktingförläggningar och grejer och till sist flytt och kommit till Sverige, så är det ju såna saker som man bara, men det sätter psykiska spår. Det finns inte på den här kartan i princip att han inte led av någon form av psykisk sjukdom. Det kommer han ha gjort. Det faktum att man inte ens tittar efter det eller tar upp det säger ganska mycket för mig.
Ja.
Och det har jag ju sett liksom i många många andra fall också, att är det invandrarmän eller invandrarpojkar som gör saker, då söker man aldrig förklaringar i psykisk ohälsa eller i psykisk sjukdom. Men är det svenska vita män som gör det eller kvinnor som gör någonting, så söker man alltid efter förklaringar i psykisk ohälsa.
Mm. Kan det, jag bara spekulerar nu. Jag tror, om jag minns rätt, så i det gruvhålsfallet, så jag hävdar inte, eller nej, det här minns jag. Försvaret hävdar inte psykisk ohälsa på något sätt. Vilket är, alltså det är ju en, liksom anledningen till att det inte tas upp. Kan det vara så att i de fallen med invandrarkillar att det inte tas upp av försvaret lika ofta också? Jag bara spekulerar.
Men säkert.
Att det liksom inte, liksom, jag vet inte.
Ja, men för de strukturerna som påverkar det här, jag menar även försvaret är ju en del av dem.
Ja men precis, men jag tänker liksom, ja men lite som det här med för att det kanske ligger olika långt bort för olika människor att ta upp psykisk ohälsa som en grej. Mm. Ja, vissa tror för också, kvinnor alltså, tror jag ligger mycket närmare till hands att liksom ta upp psykisk ohälsa än vad det gör för män i allmänhet exempelvis. Jag tror att det kan finnas en sån, alltså att det också kan vara en del av det, att det inte bara att domstolen liksom bara skiter i det av rasistiska skäl, eller, utan att det kan vara också att det är mer struktur, att det blir det strukturella i att det inte ens kommer upp på tal.
Men jag tänker inte bara i hur rätten resonerar. Nej. Och att, liksom, att det inte försvaret heller liksom tar på tal, utan även hur debatten runt om ser ut, den generella diskussionen. Jag skrev ju om det, och vi har ju pratat om det en del också. Vi hade ju det som en av veckans snackis, bland annat det här två fallen som kom så nära in på varandra med, vad var hon då, 15-16-åringen som dödade sin lillebror. Som hade slagits massor av larm om från skola och liknande, att hon var jättevåldsamt utåtagerande och mådde jättedåligt psykiskt. Och där fanns vittnesmål om att hon skulle ha utsatt för sexuella övergrepp från sin pappa innan mamman tog henne och flyttade och fick egen vårdnad och sådana grejer. Och där liksom även i den allmänna debatten, alltså folk som i princip har försvarat henne, att hon mådde jättedåligt och hon har blivit utsatt för saker och hon behöver stöd och hjälp nu, och det är absolut fruktansvärt att hon mördade sin lillebror. Men förhoppningsvis så får hon rätt stöd nu och så kommer det bli bra. Medan då det som hände bara veckan innan då med den här killen som överföll, våldtog och svårt misshandlade en liten tjej. Så var det ju liksom direkt så här, men leta upp honom och slå ihjäl honom. Och det faktum att det fanns exakt samma vittnesmål om honom, att han har utsatts för sexuella övergrepp. Han har blivit misshandlad av sin pappa innan mamman lyckades kunna få egen vårdnad och de kunde fly. Han har mått jättepsykiskt dåligt. Det finns massor med larm om hur dåligt han har mått och hur mycket utåtagerande han har varit och så vidare och så vidare. Då var det liksom så att nej, men det spelar ingen roll. Utan mer sådär att ja, men det faktum att han har blivit utsatt för saker och att han mår så här dåligt visar bara att han är ett djur som aldrig går att förbättra, så man kan lika gärna avliva honom direkt, för han kommer bara vara farlig för all framtid. Alltså den skillnaden liksom i attityder, det tycker jag vi märker även i de här fallen, alltså de här olika att även om liksom, det ligger längre bort för en invandrarman också att överhuvudtaget erkänna jag har mått jättedåligt som en delförklaring varför de har agerat som de har agerat, versus att en svensk man säger en sån sak, så ser man ju också som en mindre förmildrande omständighet om en invandrarkille säger jag mår jättedåligt, det är därför jag gjort det här, än om en vit man säger jag mår jättedåligt, det är därför jag gjorde det här.
Ja, jag är helt med dig.
Jag bara fnissar åt handen handlar.
jag skäms att när jag skriver sånt där, nu skrev jag i chatten att Hanna skulle ta ner sin uppräckta hand. Jag ser allt som en jävla fröken som bara ska, Hanna, handen.
Men det är rimligt ändå.
Ska vi ta och kan vi komma in på det här med gastric bypass nu?
Jag tänkte precis det nu. Att bara, och sen hade vi det här med gastric bypass-grejen, och det vet jag gärna att du hade hade saker att säga om. Ja. Det har jag också, men jag tänkte att du kan få börja.
Ja, men det här är ju... Alltså, hade det varit någonting annat, alltså säg att det hade varit i hela... Ni vet, det här är en man som gillar att spela skjut-tv-spel. På den tiden, det var inte jättelänge sedan, men när man tyckte att det var en förklarande faktor, liksom att det här är någonting som måste tas med. Gastric bypass har vi i samhället en kollektiv syn på att det är någonting väldigt positivt, någonting hälsofrämjande, någonting som människor mår bra av, som är ganska okomplicerat. Det är liksom narrativet vi har målat upp kring det här. Och det är ju ett narrativ som absolut inte stämmer överens med verkligheten i stort, vilket vi som jobbar med de frågorna ju absolut vet. Det ser inte bra, alltså dels med hälsomässiga förbättringar och den statistiken runt gastric bypass, så ser det inte kanon ut helt enkelt. Men i det här fallet så är det ju, och jag visste faktiskt inte det innan jag läste FUP och så nu inför det här avsnittet, därför att jag har inte sett att det har tagits upp särskilt tydligt på något annat ställe, utan det som har tagits upp är ju då med Fredrik, så att han har varit tjock och fet har påverkat honom på otroligt många sätt. Alltså, han har blivit väldigt hårt åtgången med mobbning, både som barn liksom uppväxten och i som vuxen på arbetsplats och sådär. Och hur då den här, sen får han ju problemet flimmer med och problem med hjärtat, så att man sätter in den här akutremissen på gastric bypass. Men det blir så talande hur Fredrik ser på det här, precis som den här kollektiva synen är på gastric bypass, att det här ska bli en liksom positiv förändring, en räddning på många sätt. Han ser fram emot operationen, han liksom har visioner för hur det ska bli. Och sen kommer verkligheten in, vilket det här, att det här är en otroligt invasiv sak att göra mot en kropp, att det behöver inte vara så att vare sig kropp eller psyke liksom följer med i den här förändringen, mår bra av det. Han berättar ju också i den här kalla fakta avsnittet att han åt ju så många tabletter och mycket narkotikaklassade preparat. Så att han tar ju liksom, på morgonen så tar ju han en näve tabletter som frukost. Och eftersom han då har den här gastric bypassen, så har han i princip ingen magsäck. Så att de här tabletterna fyller ju hans mage, så han äter ju ingenting heller. Och så sover han extremt dåligt. Men jag tycker att det är så många saker som tas upp i det här. Där det är ju inte uteslutande det, men hur han bemöts av samhället för, alltså som tjock, är ju något som påverkar hans mående oerhört. Hur samhället sen liksom forcerar in honom i den här operationen och sen inte tar ansvar för hur dålig han blir efteråt. Att han tappar känsel i händer och fötter. Han kan inte arbeta, han känner inte igen sig i spegeln. Han måste liksom, han blir beroende av tunga droger. Han får ingen inkomst och Försäkringskassan vill inte ge sjukersättning. Och han liksom blir beroende av de här preparaten och sitter och åker runt till vårdcentraler, sjukhus för att få liksom mer tabletter utskrivna och får det också. Nej, men hur jäkla tydligt det blir att vi har en sån jävla bizarr bild av den här typen av ingrepp när det rör något som vi ser som samhällets fiende nummer ett typ, nämligen fetma eller att vara tjock. Så att när den här så övertydligt, en situation som så övertydligt visar hur katastrofalt det faktiskt kan vara, så är det ingen som vill ta i det.
Jag håller så mycket med i det, att det är så otroligt skevt.
Ja, men och att det här är ju en helt central sak i det här fallet, det är ju verkligen det.
Mm.
För att det här trasar ju sönder Fredrik på jättemånga olika sätt.
Mm.
Det är ju det som är liksom hela... Alltså grundorsaken till
ja.
att han hamnar där han hamnar och ingen tar ansvar för det.
Nej.
Och man vill knappt ens prata om det. Att så här. Inte som att alla som gör en gastric bypass löper någon jättestor risk för att liksom vilja ha ihjäl sina barn. Det är ju inte det. Men att de här bieffekterna av operationen och att det kan vara så att du faktiskt inte mår något bra efter, vare sig fysiskt eller psykiskt, att det pratar vi inte om. Så att det vet folk inte om.
Nej, nej men det är riktigt provocerande.
Alltså på något sätt så undrar jag nästan om, för att han uttrycker på så många sätt att han liksom inte, hela hans identitet blir ju en annan, alltså han blir ju en annan person. Att titta i spegeln och inte känna igen vem det är där. Och inte bara pratar han ju om rent utseendemässigt, utan eftersom att han får den här verken också så är det ju som att det är en annan person som tittar tillbaka på honom. En lättretlig person som blir liksom aggressiv på liknande sätt som sin pappa och som är, och sen så då liksom också fastnar i de här i tablettmissbruket som är så pass kraftigt att han liksom bara jagar mer och något nytt. Att han blir ju verkligen en helt annan person.
Men man vet ju också att det här med missbruk, alltså risken för det ökar ju efter en gastric bypass. Men man har väl sett att så mycket som uppemot var fjärde person som genomgår en gastric bypass utvecklar alkoholism till exempel.
Är det sant?
Ja.
Ja. Det är jättehög siffra.
Ja.
Det är jättehög siffra.
Jag har aldrig hört. Det är
det har gjorts lite olika uppföljningsstudier i lite olika länder och siffrorna har legat på någonstans mellan 15-25% som efter 5 år har utvecklats.
Men alltså det är ju en helt sjuk hög siffra.
Ja.
Mm. Och teorin bakom är ju att det här, att en av anledningarna till att någon blir så pass stor som folk generellt är när de erbjuds gastric bypass. Nu försöker man ju sänka ner hur tidigt man ska erbjudas det i Sverige bland annat, men generellt liksom. Det är ju att man har ett tvångsmässigt förhållande till mat. Så att man äter för att döva känslor eller sitt mående eller whatever. Och när man då genomgår en gastric bypass så har man ju inte löst det problemet, utan man bara gör så att man fysiskt inte kan äta tvångsmässigt längre.
Ja.
Vilket gör att man helt enkelt tar till någonting annat istället för att kunna ha samma typ av beteende egentligen, alltså samma coping-mekanismer. Det vill säga att döva sina känslor med annat. Och för han blev ju då smärtstillande preparat, för andra blir alkohol. För somliga skulle jag säga, alltså, jag hamnar till exempel ständigt i debatter om sockerberoende. Och det finns inget vetenskapligt stöd för att man kan vara beroende av socker. Nej. Däremot finns det gott vetenskapligt stöd för att man kan få ett tvångsmässigt beteende kring sockerhaltiga produkter.
Ja.
Och att man helt enkelt äter för att döva sitt mående. Och det enda som egentligen händer när folk säger liksom så att de går på LCHF eller liknande då, det är ju inte att de botar ett sockerberoende. Det är ju att de byter ut sitt tvångsmässiga beteende till någonting annat.
Ja.
För jag har hängt några år i så här LCHF-forum och det finns nog inga som är så fruktansvärt tvångsmässiga och besatta kring vad de äter och inte äter som folk i LCHF-kretsar.
Nej.
Det är helt sjukt. Så att det är det. De byter ut en besatthet mot en annan. Liksom.
Det är samma som att dietister specifikt, men vårdpersonal i stort också är överrepresenterade. Nu är det här i studie från USA, men likväl inom vissa ätstörningar. Att det är som grupp så är det väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Framförallt hos dietister. Mer vanligt då än hos andra grupper.
Mm.
Går liksom inte att byta en besatthet mot en annan utan att tro att något är löst.
Nej, men precis. Och det är ju, alltså tittar man på sådana här 12-stegsprogram till exempel med anonyma alkoholister eller liknande, så är det ju mycket det de gör också. De byter ju ut att ta till droger eller alkohol. För att hantera sitt liv till någon form av spiritualitet. Nu, tolvstegsprogrammen säger ju inte så att du måste tro på en kristen gud, utan det är du måste tro på en högre makt. Och så är det den man ska gå till hela tiden. Så när, varje gång man mår dåligt så ska du ringa någon och prata om att du mår dåligt och ringa någon och reda ut liksom vad bär du för skuld i ditt mående just nu och hur kan du må bättre. Så att det är bara att man byter beteenden, man liksom helt enkelt byter ut beteenden och försöker byta ut då en destruktiv fixering mot en mer positiv fixering.
Mm. Tänk om man då i Fredriks fall, bara när han fick problem med hjärtat, hade satt in rimliga, långsiktigt hållbara strategier och insatser för hans, för hans hälsobild.
Precis. Faktiskt gått till roten, men vad är det han försöker döva? För egentligen det enda som kan råda bot på de här grejerna, det är ju att man rotar i det där. Tar upp skiten, dammar av det, tittar på det och hanterar det.
Ja, och under tiden...
Och det gör man ju inte genom att bara operera bort bagen.
Nej, nej. Och under tiden, eftersom att det kan vara ett arbete som tar ganska lång tid att komma till roten med det, så finns det andra insatser. Att sätta in hälsofrämjande insatser som inte för med sig risker, utan som alla människor mår bättre av. För att ganska snabbt förbättra hälsan medan man jobbar med det verkliga problemet. Jag blir så förbannat jävla upprörd. Ja, jag ska inte fastna vid det. Men jag tycker verkligen, just eftersom att det inte märks i jättemånga andra situationer. Man pratar om att han blev mobbad som tjock. Men den här gastric bypassen och hur jävla illa det kan bli, tycker jag att man måste stanna vid lite grann.
Det är en viktig aspekt att lyfta. Ska vi ta en snackis?
Yes.
Jajamän.
Ja, men hörni, veckans snackis. Jag tänkte vi tar en liten, på ett sätt, favoritrepris som väl aldrig verkar bli inaktuell just nu med sittande regering. Så vill jag ju säkert komma tillbaka till det här igen och igen och igen. Ni får helt enkelt bear with us. Häromdagarna så uttalades ju FNs generaldirektör, rätta mig om jag har fel, om att vi ligger jävligt risigt till vad gäller klimatmålen. Att vi redan har högre temperaturer än vad man hade räknat med att vi skulle ha på planeten till 2022. Och att väldigt drastiska åtgärder behöver göras kring miljö- och klimatfrågan i alla länder. Och Ulf Kristersson har ju sagt hela tiden, både innan valet och nu efter valet och så här. Och de hade ju, alltså Moderaterna hade ju till och med så här reklam, vet du, valplanscher liksom, med att det här, nu får vi ordning på klimatet då. När han sitter ute i skogen och ser maskulin ut.
Snark!
I jägarmundering. Han gillar sin jägarmundering. Men så kan man ju då se till dels tidavtalet. De här grejerna tog inte vi upp, så vi fokuserade på det rent juridiska. Men där är det, alltså, utav de här 63-64 sidorna som tidavtalet är, så är det tre sidor. Tre fantastiska tunga sidor som handlar om klimat på något sätt. Och då framförallt så handlar det ju om att stoppa miljöutredningarna för nya vattenkraftverk och det är någon mer sån här grej som är jättekonstiga. Och sen är det ju att man ska göra det lättare att bygga ut och bygga nya kärnkraftverk. Framförallt vill man ju titta på de här då små modulära kärnkraftverken som man menar på ska gå jättesnabbt att bygga upp och få i drift. Och man vill ju också då satsa på någon form av ny teknik för kolinfångning, som en teknik som är just nu i teststadiet och alltså inte en färdig teknik egentligen, men det är den man ska satsa på. Och nu kom ju också precis då högerns budget. Kom ju här i förra veckan. Ja, det blir på typ en månad sedan när ni lyssnar på det här som deras budget kom. Och där kan man ju också titta då på hur ser satsningarna ut i frågor som rör klimatet. Ja, det finns i princip inte. Det enda som är typ att det är kvar plastpåseskatten. Och den har ju Moderaterna lovat att de skulle ta bort. Så där kan vi anta att det är Liberalerna som har försvarat sin plastpåseskatt. Även om Johan Persson menar på att det är sosseregeringen som har fört in den, trots att det var Liberalerna som var högst drivande i att vi skulle ha en plastpåseskatt. Men ja, det är typ det. Sen är det liksom att man vill sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå. Vi ska ha fler kärnkraftverk, så det ska man satsa pengar på. man ska söka satsa pengar så att vi får ner priset på drivmedel lite till, även om det inte blir i närheten av de 5-10 kronorna som lovades innan valet. Och ja, absolut ingenting i det de satsar på eller det de pratar om är ju någonting som kommer ha en positiv inverkan på vår klimatpolitik. Vad var det mer? Man ska ta bort bonusen för klimatsmarta bilar och ja, satsning på elstolpar. Det är väl det man också hade kommit in på ett ungefär. Så, ja, vad tänker ni? Jag misstänker att ni kommer hålla med mig ganska mycket om att den så kallade klimatpolitiken från vår regering är skit.
Men alltså det som provocerar mig mest är ju just det här att Ulf Kristersson faktiskt ljuger till hela svenska folket när han säger att vi ska nå målen i Parisavtalet, som är det internationella klimatavtalet. För det är så här, fast det, hur kan du säga det när all forskning visar att Sverige kommer, WWF gick ut och visade också att så här, nej, men Sverige kommer inte nå det här med den politiken som vi har. Och den enda åtgärderna som regeringen nu kommer med är saker som gör det ännu värre. Så hur kan man ha mage och stå och säga att vi ska nå målen när vi absolut inte kommer det? Och det är ju inte sant liksom. Det har jag otroligt svårt att så här, varför, jag tycker någonstans folk borde reagera mer på det.
Men det är väl om han tycker inte att det är tillräckligt viktigt, och då är det inte en jättestor sak att ljuga om.
Nej. Sen så är det ju så här, jag tycker att det blir väldigt, jag har verkligen grottat ner mig i den här frågan, och det blir väldigt tydligt att den politiken som har fått genomslag, det är SDs politik, och den bygger på, eller ja, SD och Moderaterna skulle jag säga, och det bygger ju helt på att klimatkrisen inte är en kris.
Mm.
SD tycker ju inte det. De tycker liksom att det är hittepå.
Ja.
Och Moderaterna, det enda de tycker är liksom, ja, de förnekar ju inte det, men de tycker inte att det är Sveriges ansvar i princip. Mm. Och att säga, ja, vi kan väl elektrifiera långsiktigt.
Mm.
Inte ta ner utsläppen här och nu, vilket är det vi behöver.
Nej, men vi är fakt. Det är ja. Inte liksom på riktigt fakt.
Ja, det är... Yep.
Vi pratar undergångsfakt liksom.
Ja, nej, men det är liksom fakt på riktigt fakt.
Ja,
liksom.
Ja, det är värsta tänkbara. Ja. Där är
Och jag menar, nu är det ju ett faktum att så här, vi kommer inte hålla oss till 1,5 graders uppvärmning, som är det som står i Parisavtalet som vi var överens om.
Mm.
Utan det man nu kan sikta mot istället och hålla under 2 grader, som är det här absoluta taket. Så här, går vi över det, då det är liksom no return från det.
Mm.
Mänskligheten dör ut situation.
Alltså jag är samtidigt så här, jag vet också, jag står inte heller och skriker om de här frågorna. Alltså jag har inte släppt alla mina bollar och liksom använt mina plattformar till att säga, vet ni vad, nu går vi under här. Det här är, släpp allt ni har för händerna, så måste vi rädda planeten först.
Mm. Men samtidigt så, alltså jag tänker att det viktigaste är vad man väljer att lägga sin röst på.
Jo.
Och där vet ju jag att du lägger din röst på ändå ett parti som ser att det här är ett akut problem.
Så är det ju. Nej, men det har du rätt i. Tack för det. Det var väldigt snällt av dig.
Ja, varsågod.
Det är mitt dåliga mående. Nej, men det är verkligen, jag var på något panelsamtal på ett boksläpp, och då var, nu ska jag säga säkert fel, Andreas Magnusson.
Han som skriver för Paragraf.
Det vet jag inte.
Skitsamma.
Jag är ju sämst på namn. Det är verkligen inte att han inte är värd att komma ihåg för det igen. Som också bara på sina liksom få minuter i panelsamtalet bara liksom brinner av med hur allvarligt det är. Och man får ju stå och skämmas liksom, för att man inte lyfter det här i precis alla sammanhang som man kan. För det är ju vad som skulle behövas egentligen. Men helt rätt, ska vi fokusera på det politiska så är det ju, alltså, så är ju det här beyond så vidrigt oansvarstagande agerat som det går att bli.
Mm.
Jag hade en sista fråga. Jag läste ett bra inlägg idag, nu kommer jag tyvärr inte ihåg från vem, men jag funderar på vad ni tänker om det, när de kritiserade då någon rubrik som var det här att flera riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna tror ändå inte på klimatkrisen, trots då FN-larmet här och sådär. Och så menar man på det att men genom att skriva det här att de inte tror på det, så cementerar man en bild av att det här med klimatkrisen är någonting som man kan tro eller inte tro på. Att det är en trosfråga och inte en faktafråga. Och jag tyckte det var en jäkla bra poäng i det där egentligen. Att vi kanske inte ska hålla på och prata om att SD är klimatkritiker. Alltså att de inte tror på klimatkrisen. För det är ju en ren fakta. Det är ju egentligen som att säga just det här att folk inte... Men att folk tror att jorden är platt, man tror inte på en rund jord. Alltså, ja. Det är inte en trosfråga.
Nej, alltså jag håller med om det är en trosfråga. Men samtidigt sitter jag och funderar på hur ska man formulera det på ett sätt så att det inte återskapar den bilden att det skulle kunna vara en trosfråga.
Ja, deras förslag var att man skulle säga då så här att SD förstår inte klimatkrisen. Att det är det handlar nej, det, om, att alltså de förstår det... inte. De här grejerna. Eller de förstår inte.
Fast det, jag tycker inte det är rättvist heller. Alltså att, eller liksom, jag tycker inte det är korrekt att säga att de inte förstår det. För att det är ju någonstans att de är konfronterade med fakta. Det är inte att de är kognitivt liksom inte har tillräcklig liksom förmåga att förstå Nej. Det. De väljer att inte tro på fakta. Det är ju det handlar om. De är ju, det är ju, och det här är ju samma gäng som... Det går ju hand i hand med många olika, så här, att man inte tror på vetenskapen och ett förakt mot liksom hela liksom gängse vetenskap och universitetsvärlden. Liksom så.
Mm.
Så jag tycker inte alls det är en korrekt att skriva att de inte förstår.
Mm. Ja, jag håller nog med dig, Hanna, faktiskt. Jag sympatiserar med liksom ingången och tycker att det vore bra, men sen hur det skulle se ut och hur man skulle omskriva det som...
Ja, så jag tycker jag håller helt med om att säga, jag förstår precis hur personen tänker och tycker det är intressant och jag håller med. Mm. Men sen rent i praktiken så jag kanske kan komma på något till nästa gång, ett förslag jag kan ligga och fundera på ikväll.
Men jag tycker att det du sa lite, Hanna, där hade ju väl kanske varit det bästa då, att helt enkelt säga så att SD förnekar klimatkrisen. Istället för att säga att SD tror inte på klimatkrisen, så säger att men SD förnekar klimatkrisen, för det är ju det de gör. Mm. De förnekar att den existerar.
Men det är lite som att säga att man tror faktan. Inte på förintelsen, utan då säger man att man förnekar det, för det...
Ja.
Det är ju faktat
förnekar att den har hänt.
Så precis, att och de som säger att förintelsen inte har hänt, men de är förintelseförnekare. Mm. Och då tänker jag att då är ju SD alltså egentligen då klimatförnekare.
Mm.
Klimatkrisförnekare kanske man ska säga. De klimat bara, det är de också överens om. De håller bara inte med om att klimaten är i kris.
Ja, kör på det.
Bra. Det spikar vi.
Då hörde vi det här först. Hädanefter pratar vi om klimatkrisförnekare och ingenting annat. Bra. Och med det tycker jag att vi avslutar här, så jag får gå och sova innan jag kapsisar totalt.
Ja. Är det jag som ska, det känns som att det är alltid jag som avslutar. Ska jag göra det eller?
Nej, men jag tar den här sista slutklämmen om att folk ska gå och ge oss 5 stjärnor. Det är min...
Ja. Ja, då gör vi som vi brukar. Då har vi det på rull. Super, super tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas att ni tyckte att det var matigt och bra. Och att ni fick många nya infallsvinklar utifrån det. Ja, Hanna, vad brukar du säga om stjärnor och sånt där?
Ni får jättegärna gå in och ge oss 5 stjärnor på Spotify. Så bara gör det, vore jättesnällt, det blir väldigt glada för. Och sen har jag en liten tillägg, om du lyssnar på podden så får du jättegärna lägga ut i story och tagga oss här, det här lyssnar jag på, så blir vi extra glada.
Tack. Nu har ni mycket att göra. Många instruktioner.
Ja, skriv omdöme också. Det gillar vi också. Och var med på Instagram och diskutera.
Jag skulle tänkte ju säga att ni ska skriva omdömen på Apple också på podcast. Men nu har vi för närvarande jättestor med Apple podcast och det kan hända att vi kommer behöva ta ner podden därifrån och sen lägga upp den igen och då kommer alla omdömen försvinna. Så just nu kan ni pausa den grejen och så får vi se sen om ni får...
Skicka ut ett nytt PM då så att ni vet.
Sparar dem.
Jag skickar ut ett nytt PM så ni vet när det är dags att gå in och ge alla stjärnor igen i Apple Podcast.
Super, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa gång. Hej, hej! Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.